Sedan den 1 juli 2021 är primärvården basen i den svenska hälso- och sjukvården. Men undersökning efter undersökning, rapport efter rapport visar att primärvården går på knäna. Och många distriktsläkare signalerar att de vill sluta på grund av hög arbetsbelastning. Det här avsnittet av Vårdfrågan, det handlar om primärvården och vart den är på väg. Jag heter Erik Magni och med mig idag så har jag Magnus Isaksson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, SVAM. Och Louise Madsen, nyvald ordförande för distriktsläkarföreningen här i Stockholm. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Magnus, du har varit ordförande för SVAM sedan 2019, 4 år. Hur skulle du säga att primärvården har förändrats under de här 4 åren?
Ja, tyvärr som rapporterna säger så har det inte hänt så mycket egentligen. Vi har väl sett mer digitalisering, lite chattar och annat som har tillkommit. Men sen finns det en annan retorik kring primärvården, att alla är överens om att primärvården är viktig, vi ska satsa på den och så vidare. Men i praktiken så händer det ju väldigt, väldigt lite, tyvärr.
Louise, du är ju nyvald ordförande här för Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Vad skulle du säga, vilka är de viktigaste frågorna för dig och DLF Stockholm att jobba med?
Alltså det är ju definitivt att nå målet 1 på 1100 för att få en hållbar arbetsmiljö för de specialister i allmänmedicin vi har ute i primärvården.
Är det möjligt, tror du?
Det tror jag, men det krävs vilja och det krävs resurser.
Och Magnus, det här målet då, 1 på 1100, det är ju många rapporter också som visar att det saknas rätt många allmänspecialister. Uppåt 2000 är en siffra som jag för mig stämmer. Kommer vi kunna rekrytera och utbilda så många?
Det tror jag definitivt, om man vill, som Louise säger. Man måste ju vilja. Det är alltid så när man ska göra en förändring att det är enklare att bara låta saker rulla på och vara lite som de är. Men ska man förändra någonting så gör det ju lite ont under en period. Men det måste det göra. Och vi ser ju, vi har skickat ut bland annat enkätundersökning till vårt studierektorsnätverk i SVAM. Och de berättar att det är egentligen inte så svårt i de flesta regioner att rekrytera ST-läkare i allmänmedicin. Utan det finns till och med kö på vissa ställen. Men det är många som slutar, vi har inga riktigt bra siffror, men vår upplevelse, jag tror Louise instämmer, att de första 2-3 åren efter att man har blivit specialist i allmänmedicin så inser man att det här är otroligt svårt och jag har ett uppdrag där jag inte kan bedriva etiskt som bra vård. Och då känner man att jag skippar det här, jag hoppar av istället och blir till exempel att man jobbar på någon närakut eller företagshälsovård eller skolhälsovård och så vidare. Och såklart behövs det läkare där också, men jag tror att de gör absolut störst nytta som fastläkare. Så rekrytering går om man vill, men det är, man måste titta på utflödet också, för det är väldigt många som försvinner tyvärr.
Mm. Louise, skulle du säga att liksom specialistyrket, distriktsläkare eller allmänmedicin, har det lite taskigt rykte? Vågar man säga det?
Alltså jag skulle säga att vi har haft en svag roll. Vi har inte haft mycket att säga till om, tyvärr. Vilket är tråkigt. Vi ska ju vara spindeln i nätet och vara den första kontakten inför patienterna. Och vara den som kan hjälpa att lotsa patienterna rätt och hålla i kärnfrågorna kring patientens sjukhistoria. Och vara med från BVC när man föds till hemsjukvården när man är äldre. Som Magnus säger så är ju ett problem idag att vi utbildar fler ST-läkare i allmänmedicin och vi ser att folk vill bli specialister i allmänmedicin, men vi har inte råd att anställa dem sen på vårdcentralerna, så budgeten finns ju inte där.
Men jag tycker sen också att liksom, om allmänläkare, om det är taskigt rykte så här, jag tycker ändå att de utredningar som har varit och den liksom dialog som vi har haft, olika företrädare för allmänmedicin och diskussioner bland ST-läkare och specialister och så här, och utåt, att det har lyft allmänläkarens rykte så. Mm. Så jag upplever ändå att många sjukhusläkare och bland allmänheten i lite större utsträckning har fått en förståelse för vad vi gör för någonting och varför det är så otroligt viktigt. Jag tror bara att det handlar om, ordnar vi ett fastläkarsystem, då kommer allmänläkaryrket sälja sig självt. Det kommer liksom vara otroligt populärt om vi lyckas få till det här rimliga uppdraget. För det är ett fantastiskt jobb. Det tror jag vi alla som håller på med är överens om.
Mm. Verkligen.
Nej, för som du säger Magnus, primärvården den har ju onekligen varit i strålkastarljuset nu i många år och den har ju också utretts från flera olika håll. Resultatet är bland annat två olika primärvårdsreformer. Den första den trädde i kraft vid halvårsskiftet 2021 och innebär att primärvården då fick ett betydligt bredare uppdrag. Numera så svarar primärvården för den medicinska bedömningen och den medicinska behandlingen, omvårdnad och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser. Den andra reformen, ja, den trädde i kraft så sent som halvårsskiftet förra året 2022 och den handlar bland annat om listning. Numera finns en lagstadgad möjlighet för vårdcentraler att tillfälligt begränsa antalet listade patienter. Ja, det handlar ju om omfattande lagstiftningsförändringar i två olika omgångar och inte minst också ett väsentligt större ansvar för primärvården. Louise, hur skulle du säga att de här reformerna lite praktiskt har slagit igenom i liksom på vårdcentralerna?
Alltså, de vårdcentraler som har möjlighet har ju infört ett listningstak, men det är ju svårt eftersom vi har många fler patienter i regionen än vad vi har specialister i allmänmedicin, och vem ska då ha de som inte är listade någonstans? Mm. Så listningstaket är ju fortfarande på, även på de vårdcentraler som har infört det, långt över en på 1100. Men förhoppningen är ju att en sån reform kommer på sikt kunna stila oss mer mot en lägre lista där vi faktiskt har möjlighet att jobba med våra patienter och kontinuiteten.
Och jag tänker också, som de här reformerna också har inneburit, så är det ett bredare uppdrag. Jag menar, basen i hälso- och sjukvårdssystemet, det låter ju liksom väldigt tungt och ansvarsfullt. Magnus, vad skulle du säga, liksom, är det ett för stort uppdrag givet, vad ska man säga, rekrytering och kompetensförsörjning?
När man tänker på det där uppdraget, så jag tror att det blir problematiskt när primärvårdsreform betyder olika för olika personer, för att för oss så innebär primärvårdsreformen att man ska finansiera de uppdrag som vi redan gör. Mm. Och för många politiker och andra så innebär att man ska föra ut nya uppdrag ofinansierat. Och jag tror att det är här liksom som skon klämmer lite grann. För att vi måste ju ha det som har förts ut under lång tid till primärvården. Det måste vi få pengar för att det lyckas vi inte ta hand om tillräckligt bra idag. Mm. Och det här liksom ordleken, det är jätteproblematiskt. Sen så apropå ord också, så tänker jag att det är bra att de här utredningarna har gjorts, men bara liksom definitionen av primärvård i den här god och nära vård, där det står att primärvården innebär den del av vården där det inte krävs några särskilda kunskaper eller teknisk utrustning.
Ja, exakt.
Det är liksom en negativ definition av primärvården. Man borde vända på det och beskriva primärvården som den första instansen med bäst möjligheter att på ett helhetsvis ta hand om sina patienter bra. Mm. Någonting sånt jag inget bra formulerat. Man borde vända på det, att vi definierar vårt uppdrag. För vissa säger att ja, men ni vill ju ha det uppdraget, men ni vill inte ha det här uppdraget. Men vi vill liksom ha det allmänmedicinska uppdraget, som du sa, med BVC, våra kroniska patienter och allting. Men vi vill inte liksom pytsas ut mer och mer av annat som inte riktigt är allmänmedicin. Så om vi får definiera vårt uppdrag, då är vi väldigt nöjda.
Precis. Återgå till ursprunget. Vad är en specialist i allmänmedicin och vad blir vårat, där i ligger vårt uppdrag? Inte att ta hand om andra saker som hamnar i kläm, utan man måste ju få återgå till specialist i allmänmedicin och ha det allmänmedicinska perspektivet och definiera därifrån.
Jag tänker också prata om liksom själva primärvården påverkas av de här, eller inte påverkas, för det kanske inte har hänt så mycket av de här lagstiftningsförändringarna, men hur märker patienterna av de här reformerna? Vad är tanken liksom, skulle ni säga?
Jag tror inte att patienterna märker så mycket alls, men jag märkte att det är lite moment 22, för att egentligen skulle man vilja göra reklam för att du ska få ha din fasta läkare på vårdcentralen. Mm. Det är dit du ska vända dig. Men innan man har ett färdigt system så vågar man inte riktigt basunera ut det här från politiken och förvaltningar. Och då når man inte, då vågar man inte göra reklam för det, och då blir det inget tryck i befolkningen för att få det här riktigt så tydligt. Men tanken är att befolkningen, att alla ska ha sin fasta läkare på vårdcentralen, och att den läkaren ska ha tid att ta hand om sina patienter. För det blir så otroligt bra för övriga sjukvården om patienten vet det. Då behöver man inte liksom springa omkring till närakuter eller digitala vårdgivare eller akutmottagningar eller överallt annars. Och det blir en liksom trygghet för patienterna och känna det här att har jag behov av sjukvård så vet jag var jag ska vända mig och jag vet att jag får hjälp samma dag om det behövs, eller så har jag förtroende för Magnus, min läkare, när han säger att nej, men det är om 3 veckor som du behöver komma, och då tror man på det när man byggt upp det här förtroendet.
Louise, lite det Magnus är inne på här, skulle du säga att finns det liksom en, ska man säga, låg kunskap om liksom sjukvårdssystemet eller hur sjukvården fungerar bland patienter?
Jag tror att ibland blir man osäker, och det är inte konstigt. Vi blir ju också osäkra när det finns flera ingångar in i vården. Vart ska jag ta vägen? Och när man inte är säker på vem är min husläkare, vart ska jag vända mig? Ja, men då blir man ju sökande och det skapar en oro. Jag tror att hade du i större utsträckning vetat att Louise är min doktor, jag ringer henne, jag pratar med henne, hon kommer triagera mig, alltså avgöra när jag behöver vård och komma, i den utsträckningen, då tappar man liksom att folk söker akut och närakut och andra vårdgivare. Så en väg in liksom i vården.
En allmän bild också som verkar etsa sig fast, det är ju i det här fallet då att du, doktor Louise, inte har tid. Att du är svårt tillgänglig att få tag i när man behöver det. Inte just du då, Louise, kanske i sig, men jag tror du förstår vad jag menar.
Jag förstår vad
att,
du menar.
Ja, stämmer det? Är primärvården otillgänglig? Jag förstår att det skiljer sig över landet. Men den...
Det skiljer sig nog över landet, och det skiljer sig nog från vårdcentral till vårdcentral. Men jag tror att vi är ju så, vi har varit så underbemannade, så att ja, det har liksom inte gott att alla ska kunna få tag på sin doktor i samma tid. För vem är min doktor?
Och hur viktigt är det då generellt att liksom alltid få tag i sin doktor? Det har ju kommit en hel del tjänster så det verkar som att man ska kunna nå dig eller dina kollegor liksom när som helst på dygnet. Behövs det?
Jag tror egentligen att har man en kontinuitet till en doktor så kanske inte det behövs, för då är det en trygghet i att jag vet att jag kommer få tag på Louise imorgon bitti. Men det finns ju definitivt så att det är olika beroende på vad för typ av sjukdom man har. Är det någonting som jag bara vill rådfråga om, då kanske jag inte måste träffa Louise varje dag. Om det är här och nu är jag sjuk, hur ska jag förhålla mig till det här? Men ju äldre vi blir och ju mer sjukdomar vi har och ju mer komplexa multisjukdomar vi har, desto mer kommer vi vilja hålla oss till att ha samma doktor som kan vår sjukhistoria.
Vad säger du, Magnus?
Nej, men jag tänker att det stämmer inte riktigt där med tillgänglighet. Om man tittar på liksom internationella jämförelser så har Vårdanalys tagit fram några, och det som är tydligt i dem, det är att det är få som har en fast läkare, det är dålig samordning för patienterna. Tillgängligheten sticker inte ut negativt på samma sätt som de här andra parametrarna gör. Så det är där systemet är fel. Och tillgängligheten, det ligger ju vissas intresse att framstå som att tillgängligheten i primärvården är väldigt, väldigt dålig. Mm. Men så dålig som man liksom hör i media och olika reklamer för till exempel digitala vårdgivare, så dålig är faktiskt inte tillgängligheten, utan det är liksom den här helhetssynen och att få tag på sin läkare. Det är den tillgängligheten som är dålig.
Kan det vara så att liksom patienter idag, lite som det så här övriga samhället, springer väldigt snabbt och att man liksom har helt andra krav på tillgänglighet idag än vad man kanske hade för 10-15 år sedan, givet att allt annat springer liksom i 180, känns det som, sociala medier och annat. Vad säger du, Louise?
Jo, men så är det ju definitivt, men vi är också generellt i befolkningen extremt påläst och man har frågor och man vill få svar på dem snabbt, så absolut, så är det.
Som vi har konstaterat då så går ju omställningen mot den här god och nära vård ganska långsamt. För långsamt skulle nog ganska många säga. Idag kom en rapport från Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Ordnat för omställning heter den. Myndigheten för vård och omsorgsanalys då, jo, de har ju uppdrag att utvärdera just då den här omställningen till en god och nära vård. Och i den här rapporten då så konstaterar man att arbetet hittills har varit på en strategisk nivå och faktiskt utan synliga effekter i själva verksamheterna. Verksamheterna har alltså inte fått bättre förutsättningar för att nå den här omställningens mål, samtidigt som det då också saknas resurser för att klara primärvårdens uppdrag och för det utvecklingsarbete som den här omställningen mot en god och nära vård kräver. Magnus, omställningen då, uppenbart går den långsamt. Varför är det så?
Jag tror just det att när man ska ändra på någonting så det är jobbigt att låta allt flytta på som tidigare. Det är lite bekvämare. Och att ställa om ett sjukvårdssystem så att primärvården och den fasta läkaren blir basen, det tar tid och pengarna måste ju komma någonstans ifrån.
Mm.
Och jag tror att det är jobbigt för politiker att verkligen göra det på riktigt. För man är så rädd att när det blir skumpigt under 2-3 år, då hinner mandatperioden ta slut och så tänker alla, oj vad dåligt det blev att rösta fram någon annan.
Mm.
Jag tror att det är en stor del av förklaringen faktiskt.
Men just det här med finansiering känns som att det är en knäckfråga. Pengar inte finns, hävdas det ju från många olika håll. Jag vet inte, från mitt håll känns det ju som att det ofta finns pengar ändå när det väl kommer till kritan till ganska mycket annat liksom på regional nivå. Vad skulle du säga, Louise? Är det liksom hela sanningen att det saknas resurser eller är det lite mer som Magnus säger att det är en svår fråga? Man vågar inte riktigt.
Jag tror att det är en kombination. Det är en svår fråga att ställa om från sjukhusbaserad till primärvårdsbaserad vård. Och den kommer vara kostsam och det kommer svida, precis som Magnus sa tidigare, att göra den omställningen och någon måste våga ta den. Och när det kostar så kommer det liksom under den perioden vara tungt. Sen är det ju så att det är ju svårt att liksom se att akutsjukhusen ska blöda också under en sån omställningsperiod där man verkligen ser en mortalitet på ett annat sätt än vad man gör i primärvård.
Mm.
Och det gör ju att det blir svårt.
Magnus, den här förändringen då, vad är det liksom som ytterst står på spel här? Vad händer om det inte kommer någon förändring liksom?
Nej, men jag tror att inför, nu har det varit liksom, det är ny regering och nytt styre i många regioner och så vidare. Och då har man väl kanske ändå någon liten acceptans för att ja, men nu har man inte hunnit göra så mycket inför de här förfrågningsunderlagen och regeringen har inte hunnit sätta sig in i allt det nya och så. Men om det inte händer något substantiellt till 2024, att man tar fram planer för så här ska vi uppnå en på 1100, ökar vårdcentralernas budget med 10% åtminstone till 2024 och så vidare, då tror jag många kommer känna att det här är hopplöst. Jag ger upp för att det blir liksom ingenting. Men jag tror att politikerna ändå förstår det här, att de kommer ta de här besluten för att det är ett måste. Men händer ingenting, jag är rädd att fler kollegor försvinner iväg. Och det var ju den här rapporten från Vårdanalys idag också som visade att ja, men det blir till och med färre allmänläkare, tror jag det var, från förra året till i år eller över tid eller vad det var. Så det är otroligt alarmerande.
Så det, om man ska sammanfatta det som krävs, är alltså en kombination av att regionledningar, kanske då framförallt, vågar fatta lite obekväma beslut och sen tillsätter liksom rimliga finansiella resurser för det här uppdraget.
Mm.
Hur mycket liksom, vad pratar vi om i medel? Jag fattar att det är svårt att ge en så här summa på miljonen, men om man pratar om så andelar av hälso- och sjukvårdsbudgetar brukar ju vara en liksom populärt sätt att se det. Har du någon idé där, Louise? Vad, liksom, vad krävs?
25% är ju absolut rimligt utav sjukvårdsbudgeten till primärvården.
Mm. Och idag ligger vi, om jag minns rätt, runt 17-18. Låter det bekant hos er? Någonstans där, va? Det såklart skiljer sig över regionerna, men jag tror att den genomsnittssiffran är väl där någonstans.
Mm.
Tror jag.
Ja, men jag tror det. Men jag tror också att det är viktigt att prata om, jag menar, ur vårt perspektiv, man ska ha en fast läkare, då gäller det att prata om vårdcentralsbudgeten också.
Mm.
Vilken andel av vårdcentralerna. Så att primärvård kan ju betyda väldigt mycket olika saker. Och naturligtvis behöver vi rehab och allt det här. Men primärvård kan ju betyda närakut, det kan betyda nätläkare, det kan betyda lite allt möjligt. Så man får inte tappa bort att man tydligt kollar på vårdcentralens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Det tycker jag är viktigt att poängtera faktiskt.
Och en annan färsk rapport, också den från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Den här rapporten heter Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv. Där presenteras ganska dystra siffror runt primärvården. Man har undersökt hur primärvårdsläkare i Sverige upplever att vården fungerar. Och de här resultaten har man då sedan jämfört med erfarenheter från primärvårdsläkare i 9 andra OECD-länder. Ja, resultaten då? Jo, de visar att var tredje primärvårdsläkare i Sverige har symptom på utmattning. De visar att 2 av 3 upplever sitt arbete som oerhört stressigt. Och de visar att 3 av 10 planerar att sluta som läkare. Den här situationen har dessutom inte förbättrats senast den senaste undersökningen 2019, och de här resultaten de stämmer också väl överens med Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät. Och där slog man fast att 3 av 10 distriktsläkare inte hinner med det direkta patientarbetet. Magnus, för mig som är lite utifrån, de här känns ju som ganska dystra resultat, närmast oroväckande. Varför har vi landat här? Varför slutar folk?
Nej, men det som varit inne på, det är ju bemanningen, hur många patienter man är ansvarig för. Och då får man ju tyvärr de här siffrorna. Men jag vill ändå betona så att det inte blir för dystert. Att,
det är
ett fantastiskt jobb. Det är liksom, jag kan ibland känna, jag jobbar ju måndagar till onsdagar, jobbar på vårdcentralen. Sen så torsdagar, fredagar så jobbar jag som ordförande för SVAM allt som oftast. Och då när jag kommer på måndagar och vidimeringskorgen är full, då känner jag också, nej fan, jag ska sluta. Och sen på onsdagar när jag ändå plöjt igenom, haft många fantastiska patienter som är så otroligt tacksamma och glada för att man försöker vara den här fasta läkaren för dem. Då känner jag verkligen, ja, det här är ett fantastiskt jobb. Så man måste vara ärlig med att det pendlar ju, precis som för alla, att det pendlar ju mycket upp och ner. Ibland ska man sluta, ibland har man världens bästa jobb. Men jag tycker ändå att större delen av tiden så är det ju världens bästa jobb. Men som sagt, vi måste få förutsättningar för att utföra det. Men vi kan göra mycket själva också. Jag tror man måste titta på hur vi jobbar med våra patienter. Att nu har vi ett system som inte bygger på personligt ansvar i Sverige. Och patienter flyter omkring lite här och där, och alla patienter är allas ansvar. Men går vi över mer till ett system med fast läkare där man är personligt ansvarig, då blir vårt erbjudande till politikerna att jag tar ansvar för min lista och så får ni lita på oss. När vi inte funkar, det spiller ju över allt annars i vården, så det blir väldigt dyrt. Men just komma till det här, det är alltihop på en fast läkare till allihop med rimligt uppdrag. Så.
Mm. Louise, vad säger du?
Ja, men jag tänker att arbetsmiljön är ju en förutsättning för att vi ska kunna jobba kvar och för att man ska orka jobba kvar. Och att känna att man har en lista som är en mäktig. Idag är listorna dubbelt så stora som Socialstyrelsens riktlinjer för att man ska få bäring i ekonomin på vårdcentralerna. Och det är klart att det innebär en stress när du har ett så stort listansvar så att du inte känner att du kan ha en kontinuitet och kan känna dina patienter. Och du hinner inte med ditt direkta patientarbete på arbetstid, utan du sitter övertid. Och då blir det ju inte en attraktiv arbetsplats. Även om, precis som Magnus säger, det är ju världens bästa specialitet. Det är ju superkul. Du är ju läkare, en bred specialitet. Du är läkare för patienten genom hela livet. Och kan du patienten och har en kontinuitet och känner den och känner att du kan hantera de provsvar som ramlar in, det som liksom hjälper patienten vidare i systemet, ja, men då kommer du känna att det här är superroligt och vilja vara kvar. Och vi kommer få, precis som Magnus säger, då får vi inte patienterna som söker runt om i övriga vården. Mm. Studier tyder ju också på att då får vi ju en lägre sjukhusinläggelse för att patienterna blir friskare om man har en bra primärvård.
Precis, och arbetsmiljön då känns ju som en nyckel. Det är ju en fråga som Läkarförbundet, Vårdförbundet och en rad andra förbund har drivit. Fler händer och fötter är ju uppenbart en nyckel för att lösa den. Men vad mer krävs än bara fler läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter och vad nu kan göra som? Vad ser du, Magnus?
Nej, jag tror vi måste se över fördelningen. Hur många vi är av alla olika yrkeskategorier på olika ställen inom sjukvården. Mm. Om man tittar på till exempel Norge och Danmark, så har ju de bara fasta läkare på många vårdcentraler. De har läkare och sen har de någon administratör. Mm. Och dit ska vi inte, för det är inte något bra system. Det bra med de systemen är att man har just det här personliga ansvaret och sin lista. Men i Sverige har vi ju, till exempel på vårdcentraler, har vi ganska många sköterskor i förhållande till läkare.
Mm.
Och sen är det också att det åläggs väldigt många olika riktlinjer att ni ska ha den här typen av mottagning, ni ska ha den typen av mottagning, ni måste ha ditten och datten bemanning. Det här tror jag också man måste ta bort, för det finns en allmänläkare som heter Minna Johansson som har lyft begreppet som heter time needed to treat.
Mm.
Och det är lite hur mycket tid skulle det ta om man följer alla riktlinjer som finns. Och då beskriver hon ju att i USA, om en amerikansk allmänläkare skulle följa alla riktlinjer som finns, skulle vederbörande jobba 27 timmar på ett dygn.
Mm.
Och det visar liksom att vi måste rensa i allting som bara åläggs oss att göra. För att vi sitter ju således, som man kan jämföra ungefär, vi sitter ju och sorterar bort 2/3 av alla riktlinjer för att kunna jobba 8 timmar. Och där måste man se över, så att vi, någon kontroll måste ju såklart finnas att man sköter sitt jobb som läkare. Mm. Men man måste få lite friare händer och slippa registrera och uppnå en massa, ja men, trams ibland, utan liksom kunna jobba som man tycker blir bra för sina patienter och ha tid att diskutera med varandra vad som är bra handling och tid att fortbilda sig så att man hålls uppdaterad istället för att ålägga sig en massa riktlinjer som inte är relevant för ens patientklientel och kanske gå en massa olika utbildningar av olika slag som inte ger en någonting utan ett större mandat, precis som vi behöver gentemot andra delar av sjukvården, så behöver vi också gentemot en förvaltning bestämma vad tycker vi är rimligt att vi gör och vad behöver vi för utbildning och så vidare. Så ett lite större liksom, eget mandat tror jag är en viktig väg framåt.
Louise, finns det en sån diskussion idag, skulle du säga, liksom nu är du i Stockholm, men finns det en sån diskussion med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om riktlinjer och annat som att det är en tung administrativ belastning?
Jo, men det gör det. Absolut. Vi tittar ju på förfrågningsunderlaget och de har ju till 2023 strukit en hel del av detaljstyrningen av vården i Stockholm, vilket vi är tacksamma för. Vi ser ju att, som jag sagt tidigare, att allmänmedicinska specialiteten är ju det vi ska ha. Inte små nischade mottagningar, utan vi ska ju ha det breda perspektivet på patienterna och kunna ta väl hand om dem. Mm. Så det är vi ju tacksamma för att politiker och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har lyssnat på i den här frågan. Mm. Och fortsätter ju att jobba mot sådana förfrågningsunderlag.
Magnus, vad säger du? Nu gjorde du ett nedslag i Stockholm här. Har du någon bild av hur det ser ut liksom mer över landet, om det finns en liksom bra dialog kring den administrativa bördan liksom från sjukvårdsförvaltningarna mot distriktsläkarna?
Jo, jag tycker att man är medveten om det, och jag uppfattar ändå som att det finns en väldigt bra dialog på många ställen, men det varierar såklart väldigt mycket från region till region. Men det är på något sätt som att förvaltningen ändå inte riktigt kan släppa det där i många fall, utan de vill ha det där lilla extra måttet på det ena och det andra så att man kan kontrollera vad som händer. Men jag tror man måste släppa det lite grann och liksom mäta rätt saker. Men jag tycker att de flesta, det var ännu värre för några år sedan, så jag tycker att lite har gått i rätt riktning ändå, vilket är positivt, för det innebär att man trots allt har lyssnat.
Så det finns en positiv trend ändå? Skulle man våga gå så långt?
Jo, men det tycker jag. Det är känslan i alla fall. Sen ser man i undersökningen att man var 2021, så var väl 2/3 av alla som anställts i till exempel Region Stockholm var ju administratörer.
Mm, just det.
Och det är inte optimalt. Men sen så tycker jag också att det finns en annan aspekt, att administration kan ju vara positiv administration för oss också. Jag menar, när vi sitter med patientnära arbete och läser på om någon patient eller läser något röntgensvar eller något labbsvar eller annat, det är ju positivt. Så det finns inte hur mycket tid som helst som man bara kan ta bort om man drar ner på administrationen så att säga, utan en stor del av det där behövs verkligen, men det kanske finns en 5-10% av onödiga saker som man skulle kunna ta bort.
Tänk att vi ska dyka in i en annan fråga i den här rapporten från Vårdanalys om primärvårdsläkare på svenska vårdcentraler. Enligt den här rapporten då så är de mindre förberedda för att ge vård till patienter med kroniska sjukdomar. Exempelvis patienter med psykisk ohälsa, missbruk eller demens. Det sägs vara exempel på grupper som vårdcentralerna i lägre grad är förberedda att ge vård till, enligt Vårdanalys då. Läkarna svarar också att de sällan får information om att en patient fått vård på ett sjukhus eller en jourmottagning. Louise, vad skulle du säga, vad krävs för att primärvården då ska kunna samarbeta bättre med andra vårdnivåer? Exempelvis specialistvård, närakuter, slutenvård och annat. Vad behövs för förändringar här?
Ja, men där skulle jag vilja se bättre digitalisering i vården. Att vi hade mera täta kommunikationskanaler, för de tycker jag i stor utsträckning har försvunnit. Vi ser inte i samma utsträckning att det finns konsulter att få tag på. Tycker också att det behövs vägar in på vårdcentralen så att man skulle kunna ha direkt dialoger kring patienter. Vad är bäst vårdnivå för den här? Mm. Och det har vi lite tappat bort i ett stort system med många vårdgivare. Och där informationen faller emellan och där många gånger patienten behöver vara budbärare om vad som har hänt på olika vårdnivåer.
Magnus, enligt den här resultaten då så menar ju rapporten då från Vårdanalys att primärvården är lite mindre förberedda jämfört med andra OECD-länder på att ge vård till patienter med kroniska sjukdomar. Tycker du att det stämmer?
Ja, och jag har tjatat om det, men jag tror verkligen att liksom där är förklaringen. Det är inte så många som har en fast läkare, och har man inte det, då blir man sämre förberedd på att ta hand om patienter med kronisk sjukdom. Det är liksom en självklarhet, så det är ganska naturligt. Jag tror att lite av de där siffrorna, som dåligt samarbete med sekundärvården, också förklaras av att de skickar ut i tomma intet någon information, och det finns ingen mottagare, utan det är någon som är där. Kanske en hyrläkare eller en obemannad tjänst faktiskt. Mm.
Okej, så en del av lösningen på den här kontakterna med andra vårdnivåer och också med kroniska sjukdomar är fler fastläkare, en lägre patientlista.
Absolut, jag håller med Louise också. Det finns ju, ja, men kanske det finns ett litet så här, man har så mycket att göra i sin lilla del av sjukvården. Vi har ju, jag vet inte exakt hur det ser ut i andra länder, men vi har ju subspecialiserat ganska mycket i Sverige, framförallt de större regionerna. Mm. Och då blir det ju att samarbetet blir svårare. För man vet inte vem man ska ringa och vem man ska få tag på. Och det är den superspecialiseringen i kombination med få fasta läkare, den är inte riktigt bra.
Det finns ju också en hel del ljusglimtar i svensk vård, eller det finns ju ganska många. Och just den här rapporten då, så handlar det om att Sverige ligger framkant just kring digitala vårdtjänster. Och där har vi då också sett en ganska omfattande debatt om de senaste åren. Magnus, de här digitala tjänsterna då, de är ju här för att stanna. Det är väl de flesta överens om på ett eller annat sätt. De är också populära bland patienterna. Men det finns ju en del kritik, exempelvis vården blir fragmenterad, ersättningssystemen har inte hängt med. Hur ser du på framtidens primärvård med de digitala systemen?
Jag tycker ofta att det är viktigt att man håller isär digitalisering och ersättningssystem. Mm. För att vi har ju vissa digitala bolag som tar betalt på den här utomlänstaxan.
Just det.
Och det leder till fragmentering och ett parallellt system där det systemet får betalt per besök, vilket gör ju att man tar enkla besök och de besök som inte går att göra fysiskt. Så det blir som en sorts cream skimming. Och sen har vi den ordinarie primärvården som ersätts egentligen utifrån kapitering, att man får en peng per patient för att den är listad där. Och då så tvingas man in i andra hörnet så att säga, att man måste prioritera och ta de som är sjukast. Så där blir väldigt problematiskt med två system. Men däremot finns det väldigt mycket bra digitalisering. Jag menar som på min vårdcentral och många andra vårdcentraler, att man har en chattfunktion där man kan komma in ganska smidigt. Och det personligen jobbar jag mest med, det att man kan sortera så här, de patientfall som kommit in, och så skickar iväg ett meddelande att ja, men jag har tittat på liksom ditt ärende och jag kommer höra av mig imorgon eller övermorgon till dig eller nästa vecka, eller du får en tid här eller där. Men sen så ser jag att ja, de här är lite mer prioriterade, så då kan jag liksom ringa upp de patienterna idag och bestämma någonting. Och det är ju mycket bättre tycker jag än att ha en telefontid som man ringer in och där det kanske blir kö och vissa kanske inte kommer fram. Så jag tycker att det har kommit väldigt mycket bra digitalisering också. Det finns så här hemmonitorering också som har funkat bra på vissa ställen och annat. Och nu är ju standard att man liksom mäter sitt blodtryck hemma och inte på vårdcentralen längre. Och så rapporterar man in i vår app och så ringer man upp och säger att men justera det där och så kan du komma och lämna prover om 2 veckor och så hörs vi igen sen.
Louise, vad säger du? Fragmentiserad primärvård?
Ja, men jag håller med Magnus att jag tycker att det finns ju absolut många positiva aspekter med digitaliseringen. Just chattfunktioner och olika vägar in för patienten till mig. Sen det är ju så att vissa ärenden lämpar sig kanske bättre för en telefon än att hålla på och chatta fram och tillbaka och så. Så jag tycker telefon har man lite tappat bort i hela den där digitaliseringen, för det är inte så mycket som ger mig någonting mer av att sitta och titta på patienter. För patienter är väldigt bra på att beskriva sina symptom och ge en bild av deras sjukdom. Så att telefon är liksom inte att förglömma i det här. Det ger jättemycket att ha en kontinuitet och uppföljning där. Men det har ju hjälpt jättemycket med liksom blodtrycksmonitorering, chattvägar in, så.
Det finns ju också en diskussion om liksom avlastning kontra merarbete kring digitaliseringen. Upplever liksom du i din roll att det är en avlastning med vissa av de här digitala tjänsterna? Blir jobbet gjort innan, eller hur upplever du det?
Alltså jag upplever att det är kanske inte gjort jobbet innan. För många gånger frågar jag ändå om sakerna. För patienten kanske har misstolkat vissa frågor. Så det blir kanske ett komplement i stor utsträckning.
Magnus, fragmentiserat som sagt lite grann. Det pågår en utredning kring det här. Björn Eriksson, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm. Vad skulle du säga till honom?
Jag tyckte att det uppdraget som de fick, jag tyckte att det beskrev liksom problematiken med hela systemet. För att det var så här 20 olika frågor som alla försökte ringa in. Så här, men vi måste kontrollera det här systemet. Vad är ett besök? Vad är det här? Hur ska vi reglera marknadsföring? Och då liksom, om man läste igenom alla de där frågorna och tänkte efter, så förstod man att de här frågorna innebär ju bara i sig att det är totalt orimligt att ha två separata system. Så det här liksom digitala spåret, det måste ju in på något sätt under den ordinarie vården, så att det finns ett incitament där också att prioritera och styra tillbaka mot kontinuitet.
Mm. Vi ser ju ganska många gånger att patienten har ringt och sökt digitala vårdgivare och sen ringer de ändå till vårdcentralen för att kontrollera eller få en tid hos sin läkare. Och det blir ju flera onödiga besök istället för att du har kontakt med den personen som känner dig bäst från början.
Och andra sidan, många av de här företagen är väldigt duktiga mjukvaruutvecklare, så liksom de har ju bra system som man gärna skulle vilja ta del av som ordinarie läkare, så man ska inte förkasta allt, utan det är egentligen mer det här separata systemet som är problemet. Där är många regioner som sitter och utvecklar sina egna appar och så vidare. Och det är ju inte riktigt optimalt att man ska uppfinna hjulet på 21 ställen. Plus de här liksom mätläkarna och liknande också. Så, och jag har inte lösningar, jag vet inte vad man ska göra exakt. Men att integrera och ta vara på den innovationsförmåga som finns inom de här företagen i den ordinarie vården. Utan att hämma deras liksom utvecklingspotential. Det är jättesvårt hur man ska få till det där. Men det är verkligen någonting som man kan fundera på för... Det är också mycket av nyckeln, tror jag.
Absolut.
Det har ju förekommit diskussioner om att man bör ställa någon form av liksom nationellt krav på primärvården att erbjuda en digital ingång, vilket ju inte är krav överallt. Skulle det vara en lösning? Magnus, vad säger du?
Jo, men jag tycker nog att man ska erbjuda det ändå. Argumentet mot skulle väl kunna vara om det är någon enskild läkare som vill ha en liten vårdcentral och man ska kunna ringa dit bara. Så egentligen skulle väl det också kunna få vara rimligt, men kanske att det är så liten, en liten del, så ja, man skulle kunna ställa krav. Men jag tror att de flesta har det redan idag som det är.
Ja,
liksom något som krävs i konkurrensen också, lite grann.
Mm. Och ha det, ja. Att man som patient nästan har vant sig
vid
det.
Ja, men precis. Men
jag tycker ännu en gång... för liksom det ställs väldigt höga krav på primärvården vad gäller det här, och där ska man ha kontakt direkt och tillgänglighet och så vidare. Men vad gäller sekundärvården, där är det inte alls på samma sätt. Där är liksom, de är ändå svåra att få tag på, har inte samma digitala lösningar och så vidare. Så jag tycker att det kan vara någonting att titta på också, att ställa samma krav på primärvården men även på sekundärvården.
Hörrni, vi ska börja avrunda det här avsnittet av vårdfrågan. Så till sist, om säger du Magnus, om du blev utsedd till sjukvårdsminister eller du Louise till utbildningsminister, vad skulle ni då göra för att få en mer välfungerande primärvård? En primärvård i verklig toppklass. Det kanske ni är då, men om man säger att den ska bli ännu vassare. Louise, börjar med dig. Vad ser du? Utbildnings-, sjukvårdsminister, en kombination. Vad är lösningarna?
Ja, men jag tror att man måste ställa in siktet på en på 1100 och resurssätta primärvården rätt och tänka att det är liksom ingången i tratten in i vårdapparaten. Det kommer löna sig.
Upplever du då att det finns ett liksom intresse för den här en per 1100 i Stockholm eller över delar av landet?
Ja, men det gör jag. Jag kan ju Stockholm bäst, ja. Då, men absolut, det gör jag. Det finns ett intresse, men det är ju resursfrågan som är den stora nöten att knäcka.
Magnus, säger du, sjukvårdsminister, utbildningsminister, kombination, vad är lösningen? Primärvård, toppklass?
Nej, jag håller med Louise att ta fram en konkret plan för det här med en på 1100. Men sen skulle jag också se till att kompetensförsörjningen av, om vi just pratar primärvård då, kompetensförsörjningen vad gäller ST-läkare i allmän medicin, det skulle jag kräva att det var liksom ett nationellt uppdrag och att varje region inte fick bestämma själv och liksom hålla ner antalet ST-tjänster för att budgeten inte tillåter fler. Och det har kommit förslag på det också, att finansiera ST-tjänster nationellt i allmän medicin. Det tror jag, det är ett av de beslut jag definitivt skulle ta. Det är väl de två liksom viktigaste sakerna.
Och med det så avslutar vi det här avsnittet av Vårdfrågan. Tack så mycket Magnus, tack så mycket Louise för att ni kom hit idag.
Tack så mycket.
Och ni var med i det här avsnittet av Vårdfrågan om vart primärvården är på väg. Och med det så är Vårdfrågan slut för den här gången. Glöm inte att prenumerera så missar du inget av de här kommande avsnitten som kommer att publiceras och släppas under våren. Vi hörs igen. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket.